Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Okej, då kör vi, då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans avsnitt av Handbollspodden Avkast. Det är Josef Purjo Purjonato som är med, det är Charlie Sjöström som är med och det är jag, Emil Sjölin, alldeles som vanligt. Och hörni, vet ni vad grabbar? Den stående punkten som inte är så jävla stående men lite nu och då kikar den in. Den är tillbaks igen. Vi har ju ett schema med ditten och datten som vanligt, men jag vill börja med att rikta kameran mot er och jag börjar rikta kameran mot Charlie Sjöstrand och säger, vad tar du med dig ifrån den här fullmatade handbollsveckan?
Ja, jag tar väl med mig just det, att det har varit en jävligt fullmatad vecka alltså. Det känns som att det har hänt mycket, även fast, eller jag kan räkna från onsdag framåt då.
Har det hänt jävligt? Man har inte kunnat lägga bort mobilen särskilt många timmar i sträck utan att det har dykt upp handbollsrelaterade grejer.
Nej, precis. Så är det. Så det har ju varit allt ifrån att Malmö blev totalt avklädda på hemmaplan där och gjorde en Malmö 2019 liksom och inte kunde ställa upp med fullt lag ens. Och till att det har stormat lite på SHE-sidan också kan man ju säga. Och att och en liten skräll med Förlugi där på vägen dit och så Skövde vann med, och ytterligare en målvakt som blev träffad i ansiktet från en meters håll och alltså jädra vecka och så OS-kval på det också.
Oj. Och vad väljer du ur den påsen?
Ja, men då väljer jag ju alltså det som har tagit såklart mest fokus och kraft på alla sätt är ju Ulrika Olsson affären för mig helt klart.
Där vi var ju... ska vi ge den 2 minuters bara bakgrundsrecap innan vi drar igång och liksom säger grejer om det?
Ja, det kan vi väl göra. Alltså, ur mitt perspektiv då så fick jag reda på torsdag förmiddag, alltså samma dag som vi skulle sända Skövde-Alingsås, så fick jag reda på att Ulrik Olsson skulle bryta sitt kontrakt med Skuru. Och det kom ju givetvis som en jävla chock liksom, eller en bomb som man gärna använder. Och så fick man reda på bakgrunden då och så att vi skulle gå ut med det liksom, så det var ett jävla så här, ja men nu måste vi banda grejer till sporten och så jag kom liksom till hallen i Skövde där och skulle banda en grej till sporten som skulle sändas 7:15, alltså mitt under våran match, och då hade jag ännu inte hört vad Ulrik Olsson sa eller om Skuru hade sagt någonting. Så det var så här, ha. Så jag liksom spelade in typ 2 olika versioner. Pratade till sporten så här. En med liksom att Skuru hade kommenterat något. Och en med att de inte hade gjort det. Så här. Men liksom bara så här. När det landade i alla fall. Jag fick höra av Peter Backe som gjorde reportaget. Liksom fick, ja, vi fick ringa honom och så fick han återge vad hon hade sagt och vad hon uppgett för skäl. Och liksom man hörde de här citaten och hennes vittnesmål helt enkelt. Och så fick vi reagera på det. Och det tog ju också upp en, ja, men ganska stor del av vår pausstudio sen då, när vi liksom vi faktiskt såg intervjun för första gången ihop med alla andra som kollade på den sändningen. Och liksom bara fick reagera på det. Och efter det så har du ju, ja, jag vet inte, om någon som lyssnar på honom har missat det, så är det ju alltså att hon har brutit sitt kontrakt för att hon känner sig jävligt illa behandlad av sin klubb. Och att de har betett sig jävligt klumpigt, det är ju milt uttryckt, i sättet de har uttryckt sig mot henne då. Så hon känner att hon inte kan fortsätta spela en enda minut till i tröjan som hon har verkligen gett allt för. Och så hon kommer liksom inte spela mer där. Så säger upp det med omedelbar verkan. Och sen har ju det har ju varit den stora snackisen efter det. Men vad du nästan, ja, jag har ju som sagt redan uttalat mig på olika ställen, men vad är eran take på hela den här grejen?
Alltså min take, det första när jag hörde det var att det låter konstigt då efter allting som kom fram sen, men min första reaktion var: det här är ju helt galet rent sportsligt. Jag har ändå sett Skuru ganska mycket de senaste åren, dels på tv och live i hallen, eftersom det är det närmsta laget där jag bor. Och Ulrik Olsson är ju jättebra både framåt och bakåt, och det finns liksom ingenting i hennes utvecklingskurva som har tytt på att hon är på väg neråt, som jag som publik kan se med blotta ögat i alla fall. Alltså snarare så har hon blivit liksom bättre och bättre, och sen liksom helt och hållet kvar på den nivån. Det finns ingenting som pekar på att hon som 30-åring nu skulle vara sämre än hon var när hon var 27 eller 24, eller ja, vilken ålder som helst egentligen. Så rent sportsligt så tycker jag det är märkligt av Skuru att inte vilja förlänga med henne och inte ha den kontakten från början. Men det där vet man ju att det är svårt att se utifrån, och där kan tränare, klubbar, sportslig ledning och sånt där ha andra idéer och andra filosofier och sånt som inte jag har någon insyn i. Så det tyckte jag var konstigt, men det kan jag väl ändå liksom någonstans köpa, att de har bättre koll på hur de vill bygga sin klubb och sin trupp än vad jag har. Men sen kan man ju också se det rent etiska, och det tycker jag är mycket, mycket värre. Om det nu är precis som Ulrika Olsson säger, och än så länge har inte jag fått några tydliga bevis på att det inte skulle vara så, att de har sagt till henne att du är 30 och då brukar spelare tänka på att skaffa familj, och att de därmed då insinuerar att de inte vill förlänga med henne för risken att hon ska bli mamma eller vad det nu är då. Och det tycker jag är direkt vidrigt ur ett etiskt perspektiv. Alltså hade det varit något annat företag än en idrottsförening som hade inte gett någon ett jobb på grund av risken att de skulle bli föräldrar eller mammor eller föräldralediga eller så, då hade det ju varit olagligt liksom. Så det är mina två takes.
Det är ju viktigt att man lite grann får hålla isär de grejerna, för som vissa mycket riktigt påpekar så alltså, livet som elitidrottsman eller kvinna, man spelar på kontrakt från säsong till säsong. En klubb har ju rätt att liksom förlänga eller inte förlänga det, men egentligen alltså så som de vill. Jag håller ju med dig. Jag tycker också att det är fullständigt obegripligt att man inte vill förlänga med Ulrika Olsson. Punkt. Men Skuru får ju säga om de vill. Ja, vi vill göra en ålders, vad heter det? en föryngring, ja. Även fast det är också helt sinnessjukt. För Ulrika Olsson är född 90, sen har du Bjärnholt på 93. Sen är det inte en spelare som är född före 1996 hela laget. Så det är liksom inte heller ingen logik i det för mig heller. Men
nej, och vi pratade ju om det i början på säsongen, att det är konstigt med hela SOE, att det är bara en massa unga spelare och de, ja, gamla är bra och så vidare.
En 80-talist kommer du fram till.
Ja, precis. Ja. Sofia Bernsson född 88, hon är liksom solklart äldst då.
Färre 80-talister än vad det var 70-talister i herrarnas, för en jämförelse då.
Ja, men exakt. Så att, nej, men så pass långt så är det ändå så här, ja, klubben är i sin rätt att göra det. Mm. Men jag tycker att, som du är inne på sen, att det är, man måste tänka ett steg längre i alla de här lägena. Att man, alltså jag tycker inte man ska vara så styltig att stanna vid, ja men de har rätt till det här, om hon drog dem inför rätta så kommer inte hon vinna. Det är inte där skon klämmer, utan det är hur behandlar man en människa som har gett allt för en förening och ser hur alla runt omkring henne får nya kontrakt, hon hör ingenting, det förlängs med alla till höger och vänster, hon är bästa spelaren, hon hör ingenting, till slut får hon ringa och be om ett möte, och på det mötet får hon höra att vi vill inte förlänga. Jag fattar ju också att det är jävligt förvånande, för okej, har jag inte varit tillräckligt bra då? Nej, men det är ju lite andra grejer så här. Vi vill göra en föryngring för att vi vill bara ha tjejer som är 19 år gamla. Och sen det la jag till själv för övrigt. Men det är ju så man kan läsa det.
Det var inte ett regelrätt citat.
Nej, det var inte ett regelrätt citat, nej. Och så sen som du säger då, liksom att man bara häver ur sig en sån grej. Ja, men så tjejer i din ålder, de kan ju börja tänka på familjebildning också. Det är liksom som du säger, det är ju olagligt. På vilken arbetsplats som helst. Och att man, ja men det, alltså man blir liksom nästan, man vet inte vad man ska säga på en sån sak. För det är heller inte, om man ska bryta ner logiken i det, så är det, vad skulle hon, vad tror de att hon spelar för spel? Sådär, nu ska jag lura Skuru så att jag får ett kontrakt till och sen ska jag bli gravid. Då har jag lurat dem. Typ som att hon får upp sin sjukpenninggrundande inkomst och sin mammapeng på det då, för de jordnötterna hon får där. Alltså så här, vad tror de att det är? Och om hon blir gravid, om det ens är något hon vill, för det är så här, det ska alla vi och de bara skita i. Så är det väl för fan bara att gratulera och säga, du kunde bara spela till november den här säsongen och sen blir du med barn, för det är något du vill ha. Tack som fan för det här.
Och de skulle ju ha Ulrika Olsson lika lite som de har nu. Så.
Precis, exakt. Så vi vill inte ha dig alls, för du kanske hoppar av sen.
För du kanske försvinner efter ett halvår.
Alltså det är, nej, men som sagt, sättet man uttrycker sig på, och det är också så här att för mig som, visst, jag är inne på min tredje säsong nu i och omkring SHE. För det är, alltså, visst att man har hängt med handbollsligan, men jag har liksom följt SHE på nära håll nu. Ulrika Olsson är ju, skulle jag säga, en av de allra mest trovärdiga personerna i hela ligan. Det finns ingenting som, det finns ingenting hos henne som gör att jag liksom tänker att det här har ju hon hittat på. Det finns ingenting. Det är så jävla...
De tårarna i ögonen i intervjun visar ju också liksom vilket svårt beslut det här var för Ullis gentemot liksom, ja, dels henne själv för hennes önskan att vinna slutspelet och sådär, men också gentemot sina lagkamrater. Att hon kände väl att hon fick välja, som hon uttryckte sig, välja mellan människan och handbollsspelaren. Liksom.
Precis.
Och det var ju tydligt att det inte var, hon hade tagit lätt på det liksom.
Nej, för det är samma människa som stod i våran studio efter finalförlusten 2019 med andra tårar i ögonen och liksom bara hur stolt hon var över laget och föreningen och hur hon kämpar. Det är samma spelare som stod med tårar i ögonen förra året när hon bröt benet och inte kunde avsluta säsongen och liksom så här, fan, jag måste kriga vidare, jag vill verkligen få ett SM-guld med Skuru. För att hon ska fatta beslutet att nej, jag kan inte fullfölja det här, trots att vi går in i ett slutspel som favorit till att vinna hela SM-guldet, så känner jag mig så illa behandlad och mår så dåligt över det här att jag inte kan spela vidare. Då är det liksom skitsamma vad som är lagligt och vad som inte är lagligt. Det är jävligt fel bara. Mm. Det tycker jag räcker. Det är tillräckligt för att det ska vara så jävla fel. Och när man sen hör man samma kväll som den här intervjun kom ut, så hörde jag en lång kommentar av ordföranden på sportradion, där jag tyckte, fan vad han sköter det här bra. Han liksom la sig platt, sa att det här får inte hända, det är fruktansvärt, Ulrika Olsson har betytt så mycket för oss, jag måste ta reda på vad det är som har gått snett. Det här är under all kritik. Det var liksom inget snack om att försöka förneka det. Utan, och jag kände, shit, men fan vad strångt. Och vad annat kan han göra? Men sen så läser jag en annan intervju i Aftonbladet. Och då är det som att då han skruvat lite på det liksom. Då är det så här, ja, då kanske det inte har hänt alls. Och sen så hörde man kommentaren igår när även, eller i lördags kanske jag ska säga då, när även Jenny Linnell gick ut och vittnade om att, ja men fan, det är inte helt fräscht hur man sköter saker och ting i den klubben, enligt henne. Då var det som att han var upptryckt mot ett hörn och var ganska liksom hård tillbaka. Och då var det ju nästan så att han sa att det är lögn.
Det är inte... ska vi säga bara att det är Jonas Johansson då, Skurus ordförande?
Ordförande, precis. Som liksom alla de här intervjuerna jag refererar till då. Att det har liksom gått från att absolut, det här var för jävligt. Vi ska ta reda på vem det är som har gjort fel här. Och sen har liksom svängt under helgen här. Och nu är det liksom taggarna utåt och mer eller mindre att... Nej, det här är fan inte sant. Alltså, att de här tjejerna skulle ljuga då. Och det är också ganska anmärkningsvärt, tycker jag.
Ja, jag väntar verkligen med spänning för att liksom få höra den andra sidan. För att jag tycker man har hört så en del från Skurus håll. Och framförallt från honom då, som är den där typen av vi ska ta reda och vi ska lägga fram fakta och sådär. Men ja, vi får väl se när det kommer då, helt enkelt. För det ska ju vara tydligt att det finns ju säkert ett andra sidan på det här myntet. Och det finns säkert några som har företrätt Skuru i de här samtalen som sitter och har en helt annan bild. Men... tills vi inte har den, då får vi ju utgå ifrån det läget vi känner till.
Ja, lite så är det ju.
Ska vi säga också att vi har satt vår bäst gubbe på att försöka lösa en poddintervju. Vi får väl se hur det går med den saken.
Han är ju lika frekvent i den här podden som
Ulrika Olsson är.
Ja, eller som segmentet, det stående segmentet. Han är ju vår stående medlem som är som det här stående segmentet.
Men han är bra. Historiskt sett är han bra när han får ett uppdrag.
Ja, fixa en, när han är med.
Precis, ja, han levererar ju alltid när han är med. Men också om man ger honom ett uppdrag så här. Hur ser det ut hemma hos Thomas Axner exempelvis? Då, det uppdraget tog han ju. Fan vad han sprang med den stafettpinnen liksom.
Ingen i vår podd är lika bra på att lösa hemläxan som Christian Albinsson. Det får man ju säga. Sen har han ju väldigt låg närvaro. Det är ju en annan femma.
Ja, men så här, Sacke lägger av, vi vill ha intervju. Bam! Krille löser. Björn Ranelid, ja. Vi behöver någon som kommenterar Berlins matchtröjor. Jag fixar Björn Ranelid.
Ja, det är starkt. Om man nu kan leva på en 4 år gammal merit. Men det ska vi låta vara osagt. Men så är det med den. Vi får väl stänga den butiken för nu då. Och så återkommer vi säkert till den igen. Josef, har du någonting från veckan som du tog med dig?
Ja, och lite som Charlie är inne på. Det finns ju väldigt mycket att plocka ifrån. Och nu i den här godispåsen som har varit. Och nu när han stod den stora godisklubban där för 3 kronor. Så får väl jag... Det går ju inte att ha sett IFK Kristianstad Malmö och inte återigen reflektera över hur viktiga målvakter är i handboll. Jag ska bara säga, alltså verkligen, ingen någon typ av skuld eller så ska ju hamna på Malmös nuvarande då målvakter. Men det är klart att det inte är optimalt att inte Dan Beutler eller Anton Hellberg kan vara med och spela. Alltså Malmö gjorde ju över hela fältet en bedrövlig första match, men ryckte verkligen upp sig på bortaplan i Kristianstad nu under helgen. Men ja, jag tror att det var en eller två räddningar i andra halvlek ungefär, och då blir det väldigt svårt att vinna handbollsmatcher och extremt svårt i Kristianstad arena.
Du har rätt. Men du har också, jag vill också säga så här, att första matchen så hade Malmös målvakt fler räddningar, eller lika många, nej fler räddningar än vad Kristianstads målvakt hade. Och inte, alltså det skiljer inte jättemycket procenten. Andra matchen så, ja, det var Espen uppe på 31% med 12 räddningar och Jakobsson bara då 8 räddningar och landar på 23 liksom. Och så Gabriel Törn in där på en. Men det är liksom inte... Jag kände redan... Eller framförallt första matchen i Malmö så kände jag att det hade fan inte spelat någon roll om det var Sterbik som stod där. Utan snarare det att det saknades mittnior. Och det trodde jag aldrig jag skulle vara den som lyfte upp till den här podden.
Nej, men jag vill inte heller vara CD-skivan som
du la upp en smash till mig helt enkelt.
Ja, precis. Det är klart att det, jag tycker det är tydligt också. Och alltså Ekman saknas framförallt i Hilding också såklart. Men även om Tobias Jakobsson verkligen spelade upp sig nu senast, så åtta, alltså av de där 8 räddningarna så var ju 3 av dem på de 2-3 första anfallen tror jag.
Mm.
Så att handbolls, även om mitt nyr är kanske näst viktigast, så är handbollsmålvakter den viktigaste pusselbiten i ett handbollslag. Och bara en grej på det är ju att, för det ska sägas att Sønderjyske, danska laget där dit Andreas Lang ska och Marcus Dahlin spelar, de körde ju för några år sedan med 3 målvakter. Och inte liksom för att de råkade få en ung över, utan de värvade 3 målvakter för att de visste att en hade haft lite hjärnskakningsproblematik. Och de kände att de behövde säkra upp i rädsla för skador. Så att, det ska bli spännande att se när det eventuellt kanske händer i Sverige också.
Jag hörde ett jävligt otäckt rykte att Anton Hellberg till och med funderar på att lägga av. På grund av hjärnskakningsproblematiken han har haft här nu. Alltså, det är bara så jävla tragiskt om det ligger något i det. Samtidigt som det är 100% förståeligt också.
Ja, precis. Alltså, jag känner ju inte väldigt gott. Jag har inte hört det här, ska jag säga. Alltså, han har inte sagt något mer. Men det som är just kring en hjärnskakning är att... Nu har jag som tur är varit förskonad från allvarliga skador, men just hjärnskakning känns ju som den värsta skadan att ha, så att säga. Om man nu ska gissa, jämföra, gradera helvetet, så att säga. Men just det där kring att det begränsar ju en så enormt utanför banan på ett sätt som inte går att... Alltså du fungerar ju inte som människa överhuvudtaget under den perioden. Och om det då är då som för Anton... någon gång per säsong, så att säga.
Mm.
Så blir det ju jävligt hemskt. Och plus de eventuella långtgående konsekvenserna av om det blir för mycket.
Ja, det är inte som att gambla med att ens finger kanske kommer bli stelopererat eller så. Alltså,
nej, precis.
Man vill ju inte fucka upp hjärnan. Men får jag bara ställa en fråga, ni som liksom är på banan på ett sätt som få som lyssnar på den här podden kanske är. Min känsla är att även om procenten ibland blir lite jämnare, även när man då slänger in, som i Malmös fall, och en tredje, fjärde, kanske ibland då till och med en femte målvakt, så påverkar det spelarna mer än vad själva de facto antalet räddningar eller procenten gör, att det liksom smittar av sig på något sätt då kanske gör att man spelar försvar med en mindre säkerhet, man kanske överarbetar situationer och sånt där. Kan det finnas någonting i det också eller?
Jag är 100% benägen att hålla med.
Jag också.
För det är ju lätt att sitta och räkna liksom räddningar och procent, men jag har svårt att se att det skulle på, alltså att inte Malmös spel också påverkas. För så här stor skillnad kan det inte vara på Kristianstad och Malmö bara för de antalet räddningar.
Nej, men och precis. Men sen så är jag faktiskt lite det Charlie är inne på. Jag tycker att Malmö inte kommer till lika mycket bra lägen framåt heller. Alltså de spelar sämre anfallsspel. Och för exempelvis när de hade ju en kombination då, till exempel, där de i första halvlek hade 2 liksom klockrena skottlägen på Östlund som man gjorde mål på. Och då gjorde de det bara en gång till i andra halvlek. Och även då fast Östlund fick samma läge som i första så sköt han inte ens. Och sen så var det det, ungefär. Och så lite sådana grejer som jag tänker att en annan typ av spelare kanske hade tänkt på under matchens gång.
En mittnia exempelvis.
Eventuellt.
Fan vad det är skönt att du håller den fackfanan så högt.
Ja, men det är ju fan svårt när det visar sig gång på gång. Alltså, säg ett världslag eller ett bra handbollslag taget som klarar sig utan det liksom.
Nej, och jag håller med. Och om jag går i något slags facktåg så är det väl det vänsterhäntas facktåg. Och jag höll ju en liten tumme för att det skulle funka när Malmö slängde in en vänsterhänt på mitt nya. Men det såg ju... Det såg fan inte kul ut.
Nej, det var också... Det förvånade mig med tanke på att man har både Blickhammar och Viktor Östlund då exempelvis. Och, ja, och Berentsen har man ju också tillgå. Han fick ju spela en del den matchen också. Även fast han inte har någon lysande säsong i ryggen sådär. Så blev jag lite förvånad över det valet. Ja. Och sen spelade ju Östlund betydligt mer i andra matchen. Så då blev man också så här, vad fan... Vad berodde det på då? Och det är ju ingenting, alltså det är klart man inte ger alla kort eller berättar allting för oss, men jävligt skumt liksom. Ja, med tanke på att jag inte förmodligen vet anledningen så är det ju jävligt märkligt tycker jag att man väljer det spelvalet.
Ja, sen kan jag tycka också att, och det här är väl med om att det är lätt att sitta och säga efterhand, men det var ju att det brukar ju ofta vara ett riktigt wild, att de tar in Berentsen som lite joker när saker och ting inte funkar. Nu senast då valde de att inte göra, utan de gick över till 7-6 istället. Och det var ju helt klart ett det följde ju inte väl ut då. Så det var ju fel, men väldigt lätt att sitta och säga efterhand.
Men ändå, liksom, den förra matchen är ju inte, eller den senaste matchen där, är ju inte så mycket att säga om. Kristianstad vinner med 3 på hemmaplan. Det är väl rimligt, och det var så här, det var jämnt hela vägen. Visst, där hade ju så här, har Beutler varit med och stått på huvudet 4 gånger så hade det kunnat gå annorlunda. Men det var ju mer den första matchen där det var fritt fall. Och egentligen sista matchen i serien med som såg lite likadan ut. Så det måste ju till... De måste ju få tillbaka några gubbar nu i spel. Men för att haka på din fråga där, Schelin, så är jag... Ja, men jag delar det fullständigt. Att det kunde räcka. Det behöver inte vara att du tar in 5:e-6:e målvakten som Malmö har tvingats göra, utan... Att, ja, men bara att en andra målvakt, om det är en solklar första målvakt och en solklar andra målvakt, så upplevde jag under min karriär att försvaret, som du säger, betedde sig annorlunda. Och vi pratar mycket också om att olika räddningar är värda olika mycket, även fast det i slutändan är samma procent och samma antal räddningar, så är det så här, ja, jag skiter lite om du räddar en straff eller ett friläge, du ska ta den som är i ditt hörn när jag ställer det här täcket på rätt sätt, och gör du inte det så ger det, som du säger, det är inte bara ett insläppt mål, utan det ger ringa på vattnet, för att till slut så kommer försvaret att inte spela lika avslappnat. Man kommer ändra sig fastän att man egentligen gjorde rätt, för att man liksom känner att man måste kompensera för att målvakten inte gör sitt jobb typ. Så att, ja, jag håller helt med dig i ditt resonemang.
Och så kan det ofta bli att det byggs upp en typ av frustration som också då tas med in i andra änden så att säga, och en ilska är väl fel ord, men en frustration som kanske gör att det skjuts lite, man känner att man behöver kompensera och göra mål direkt liksom, istället för att man är trygg i att vi kommer få våra räddningar eller sånt. Utan ofta är att om en målvakt då kanske har 0-7 och det är Anton Hellberg, då kanske man tänker att det är lugnt, nästa tar han. Medan en mindre rutinerad målvakt med 0-7, tänker man att det var den matchen nu.
Fan vad det här glädjer Klasse Hellgren ändå, att nu har vi ändå härlett då Malmös lite svagare anfallsspel till att deras målvakter är borta. Det är verkligen så som vi uppfostrade ju i svensk handboll, och jag tror fan med att det ligger ganska mycket i det.
Ja, men lite så riktigt känns det taskigt mot målvakterna nästan. Ja. Men alltså,
Vi hårdrar det där då. Men 2-0 till Kristianstad i matcher där då. Och verkligen slagläge för Kristianstad. Den första matchen som de spelade spelades ju parallellt med Ystad-Lugi. Och jag ska säga att jag började titta på Malmö-Kristianstad. Och det gissar jag att jag inte var helt ensam om. Men ganska snart så knäppte jag över till Ystad-Lugi. Där ju Lugi tog en jävla skalp alltså. Nog för att de hade vunnit mot Ystad IF två gånger i serien. Men jag tycker ändå att Ystad gick in som favoriter i den matchen. Kanske inte klara favoriter, men ja, Lugi ville annat.
Men kan du förklara vad som hände där? Det måste ha varit bedrövligt försvarsspel av Ystad, eller? Plus att var det inte joker att Carl Wallinius kunde vara med?
Jo, det var ju såklart joker att Carl Wallinius var med. Men jag ska säga att, okej då, jag såg kanske 40 minuter av matchen. Men det var liksom inte Carl Wallinius som var grejen i de 40 minuterna. Han kom in, i och för sig så var han väl typ 100% då. Men han gjorde ett mål eller två, satt på bänken, kom in igen, gjorde en kast. Alltså det var inte han som var grejen. Jag skulle säga att grejen var att, och det här låter ju klyschigt då, men att det fanns någonting i Lugis ögon och kroppsspråk. De var liksom hungriga, på alerten, på liksom. Medan Ystad såg, ja men de såg inte ut som ett lag. Om Lugis såg ut som så här sju gubbar som vet exakt vad de ska göra, och de ska göra det för varandra, och de ska kämpa tills det rinner vinrött blod ur ådrorna på dem liksom. Så var Ystad IF, ja men precis så bleka som deras tröjor då, för att dra den metaforen hela vägen in i mål. Nej, det såg konstigt ut. Kanske fanns det någon mismatch också, att Ystad stod där och var stora och starka och Lugi var små och snabba och sprang mellan benen på dem i åttor eller så. Det där är, tror jag, att någon med mer taktiskt slipat öga än mig kan reda ut bättre. Men ett skulle jag säga, Lugi såg mer tända ut. Och två, de sprang runt Ystads stora försvarsspelare istället.
Mm. Ja, och där finns det ju också en målvaktshistoria där. Hur såg Oskar Jensen ut?
Gjorde väl också en... De signade väl Sebastian Glemhorn också, va? Han blev då sjunde målvakten i år.
Ja.
Som också var inne i en sväng, tror jag.
Ja, det var han absolut. Och, alltså, de var inte jättebra, men Simon Seij var inte heller liksom jättebra. Så att det var inte målvakterna som avgjorde den här matchen, är min bild.
Kul ändå. Hur gick det för Ystad idag förresten i Estland?
Någon som... De vann med 5 igår, va? Tror jag.
Var det igår var det? Just det, såklart. Jag tror det. Den var för övrigt jävligt... Alltså, Den är lite risky, för att uttrycka sig milt.
Kalle Anka-kuppen?
Ja, alltså, för om de nu... Om en enda spelare i Ystad testas positivt för corona, så måste de ju sitta i karantän där i 10 dagar innan de får åka hem. Och då är ju det slutspelet över.
Måste de sitta i karantän i Estland eller vart då?
Ja, i 10 dagar hörde jag.
För att komma ut ur landet?
Ja, om de testas.
Eller för att komma in i Sverige?
Ja, de är ju i Estland nu. En av spelarna testat positivt, då måste de sitta kvar i karantän i Estland i 10 dagar innan de får åka.
Ja, men måste alla det?
Det tror jag.
Jag tror att när vi var och reste, då var det ju... Man vill inte vara han, så att säga. Man hade bott kvar på Hotel Russia i Skopje.
Det är ju en jävla skillnad. Ja, då är det lite mindre gambling ändå. Jag tänkte, vad fan håller de på med när jag hörde det? Okej, bra. Scratch that. Bra. Ja. Ystad kanske får med sig lite råg i ryggen då, efter en seger i helgen.
Ja, och, men det blir också, det är ju en väl, alltså verkligen öppna upp hela det... Den matchserien, den blir ju jättespännande att följa. Är det 2+ info att berätta att Carl Wallinius har varit i Montpellier för att rehabilitera sin knäskada under långa perioder nu?
Det är 2+info.
Ja,
då får ni den.
Ja, tackar för den. Och det såg ut som att... Jaha, men har de någon slags final call då på... Ja, men nu ser det så bra ut så att du får åka hem och köra några slutspelsmatcher då?
Nej, de har ju ingenting att säga till om. Bara att de kanske har lite andra förutsättningar för än att vara där nere och också ge dem en överblick. Men nej, i grund och botten har de ju noll. Alltså hans kontrakt är med Lugi tills det inte är med Lugi längre.
Ligger i deras intresse att han blir bra i knät?
Precis. Kanske precis. Med det. Ja, precis.
Ja, okay. Fan vad knän ändå läker mycket bättre i södra Frankrike. Så är det. Ja. Rivieran har ju någonting med läkkött att göra.
Knän läker mycket bättre än hjärnskador, tror jag skulle säga. Hjärnskakningar.
Ja, det vet fan.
Men apropå hjärnskakningar, ja. Ska vi gå in på den tredje då av dessa fyra kvartsfinalserier?
Mm.
Och det anledningen till att säga apropå hjärnskakningar, det har ju inte varit en bekräftad hjärnskakning. Men hur kan det inte vara det? Med tanke på att hela bollen blev... all luft försvann ur bollen när Fabian Norsten blev träffad i ansiktet från en meters håll.
Mm. Ja, det kan jag säga att dagens bollar, du spelar inte längre. Eller jo, dagens bollar har ingen luft, kan jag meddela. Hemskt.
Nej, okay.
Men nej, helt klart. Och...
Ja, men... Jag bara kände när jag satt där att jag reagerade direkt. Alltså han gick ju ner i backen, sen om han liksom gjorde det för effekt. Men det känns som att det är en rimlig reaktion på att få ett skott från en meters håll ashårt i ansiktet.
Det är klart, vi alla reagerade ju på det, och framförallt i och med den problematiken som vi har pratat om innan kring de andra matcherna och att
jag hörde ju dig i halvtid där, Charlie. Du sa ju i och för sig då tydligt att du inte är någon läkare, men att det där inte såg bra ut.
Och jag tyckte fan att ni var snett på det, alltså.
Att jag är läkare.
Nej, men att jag tyckte det var jävligt, fan, jag tyckte det var dåligt av er att ni uttalade det så säkert. Men
jag visste att jag inte var läkare.
Eller? Ja, jag vet, men både du och Putte sa ju så att det är otroligt att han får fortsätta.
Ja, men du, sa inte du precis att han har börjat hjärntrappan?
Jo, precis. Ja, han har ju faktiskt börjat hjärntrappan. Så, ja. Men sen så vet man inte om det kanske är i förebyggande syfte. Men ni måste ju utgå ifrån att läkare på plats som tar det beslutet är...
Det är en kaxig position du tar nu.
Ja, precis, det är det jag menar.
Jag menar
du, Josef, att du kritiserar när du redan vet att du har, alltså, att Charlie
ja, rätt. Jag vet, men det visste inte Charlie och de då. Nej, så säkert som de sa det.
Jag vill minnas att jag ändå avslutar med att säga att de, vi hoppas givetvis, eller de, vi räknar väl med att de vet vad de gör. Men det såg ju helt sjukt ut, och alltså en sak att reagera på det när det hände, som vi också gjorde. Alltså såhär, åh herregud, ska han stå kvar? Och så hade man Linus Persson färskt i minnet från VM. Men sen när han står i halvtidsintervjun och säger, ja, jag har ont i huvudet. Men man vaknar till också. Då är det bara så här, alla röda varningsflaggor bara viftar ju som att det är... Hurricane Katrina, alltså,
ja, verkligen.
Jag hade nog fan inte, vad fan ska jag säga? Jag är som sagt inte läkare, men hur kan man i alla fall inte? Det var inte så att de inte hade någon på bänken, eller att det var en minut kvar och det här var as. Du var så här, sätt det här en sekund först. Stå inte på den här straffen det första du gör, eller? Mm.
Ja, nej, precis. Nej, det håller jag med om. Men i paus. Men då fick ni ju den info. Men det var väldigt snabba direkt när det hände. Men,
man har ju men, sett hjärnskakning förr, va? Det är helt rätt.
Ja, precis. Nej, men det var ju tur för Skövdes del i alla fall att han kunde fullfölja. För att han tog ju straffen direkt och ja, var ju såklart viktig i deras vändning.
Ja, och nu kan man ju säga då, det är ju hoppas då för Skövdes del att Håvard Åsheim inte är sjuk längre, för Fabian Norsten kommer ju inte spela med i den här kvartsfinalserien. Eller?
Jag är inte läkare, så jag kan ingenting om hjärntrappan, så att jag väljer att inte uttala mig.
Nej, det vet vi inte, men fan vad jävla surt för Norsten, som ju har haft sjukt mycket otur med sin karriär sen han kom till Skövde där med massa skador och skit, och så får han hjärnskakning nu då när han gjorde en jävligt bra match och Skövde vann och sådär. Men det, och nu ska vi se, det är 21 idag, 22 när den här podden släpps, och matchen som de ska spela är 24. Ja, jag är inte heller någon läkare, men jag hade ju, om jag var Skövdes lagledare, hoppats väldigt mycket på att Åsheim blir kry från sin förkylning.
Ja, kan pilla ut den här snorkråkan och ta på sig suspen.
Så är det.
Men ska vi säga någonting mer om Skövde-Alingsås förutom att ja, det börjar väl bli mer och mer uppenbart att någonting måste göras för att spelare inte ska skjuta så nära målvakternas huvud?
Ja, det är fan, det är orimligt hur jävla ofta det händer. Det är, vi behöver inte gå in på det mer, det måste hända något. Skövde-Alingsås, jag tyckte, och där får ni hjälpa mig, för jag tyckte det var jävligt svårt att göra en analys eller liksom ställa. Jag tyckte det var oerhört svårt att ha William Andersson Moberg och Rickard Hanisch i studion efteråt. För jag visste inte vad fan jag skulle fråga dem. För jag hade själv ingen uppfattning om vad det riktigt var som utmärkte den här matchen. Eller vad det var som gjorde att Skövde vann med 2 och att Alingsås inte lika gärna vann. Jag tyckte det var super... Alltså superstrulig match liksom.
Ja, precis, och den var ju helt öppen hela vägen. Alltså jag var, när det var 7 minuter kvar och Skövde ledde med typ 3 bollar, då var jag fortfarande ganska övertygad om att Alingsås skulle vinna, eller vända och vinna, för det kändes hela tiden som att det kan, det absolut vad som helst kan hända.
Ja, och ibland så är det också så här då, ja, men så gick Skövde över och testade lite 7 mot 6 och då kan det vara så här, de körde 7 mot 6 och det blev, du fick de liksom 5 raka mål på det och det blev avgörande. Men så var det inte riktigt heller, utan ja, de körde 7 mot 6 och så blev det, ibland blev det mål, ibland blev det inte mål, och sen gick de ner i 6 mot 6 igen. Alltså, och så var det mycket så här, oj, nu fick Alingsås utvisning. Och när den nästan är klar så får Skövde utvisning. Så att de bara överlappade varandra i 6 mot 5 spel som också var så där medelbra på båda håll.
Skövdes 7-6 är jävligt dåligt alltså.
Ja, 7 mot 5,
förlåt.
Ja, fast det var ändå, jag tror att fan ändå 7 mot 5 var bättre än deras 6 mot 5.
Ja, säkert. Jag vet bara att, eller jag tycker bara inte att de kommer till större lägen för att rättfärdiga att ta ut målvakten liksom. Risk reward är
option.
Ja, precis, är inte tillräckligt hög. Men även om de kommer till, alltså, kommer ju till bra lägen ibland, men vad fan, de är ju 2 man mer också.
Men en typisk match som, om vi bara tittar på klubb DNA, en typisk match där Alingsås brukar vinna och en typisk match där Skövde brukar förlora, när det är den här typen av matcher där båda lagen är typ lika bra. Så därför trodde jag, precis som du Josef, också att Alingsås skulle vinna, för att det är så de gör när det börjar bli slutspel.
Ja, precis. Men så jag tyckte faktiskt att William Andersson Moberg sa det ganska bra i sin intervju på, så, alltså, när, på frågan var det vad som hände lite. Att det var att efter första kvarten, det var lite som att Skövde anpassade sig bäst efter matchens gång liksom. Och det som funkade för Alingsås i början, så liksom justerade lite kanske och rättade till saker i sitt försvarsspel, som gjorde att Alingsås inte riktigt kom till samma lägen till sist. Sen de började ju där i och liksom vinna massan av mankamper på framförallt Rex Blom och komma till lägen både höger och vänster, men det fick de justerat själv.
Vi ska väl också säga att Rasmus Vremer, min absoluta favoritspelare under de senaste 15 åren i handbollsligan, hade 5 på 5. 100%. Inga konstigheter.
Nej, vad skön han är där. Rock and roll.
Ja, och apropå, eller så här, man kände ju igen Fredrik Tern också.
Ja, det var ju gamla Fredrik Tern.
Ja, precis. Det var råskinnet.
Ja, precis. Den oslipade. Det blir störnigt för Alingsås om det ska fortsätta så med de bröstvärmarna, ja, helt oprovocerat.
Ja. Men precis, det kändes ju som att han verkligen gått in i slutspelsmode.
Ja.
Igen liksom.
Sen, jag vet inte hur mycket ni såg av införstudion, och inte för att sound my own horn again här. Men när jag gjorde lite research på de här lagen inför, för jag liksom ville bygga lite vad som var så här, ja, vad är lite plus och vad är lite minus för de här lagen när de går in i slutspel, då upptäckte jag som någon annan jävla Columbus att Alingsås är det laget av alla slutspelslag där MEP-koncentrationen är överlägset störst till startsjuan. Mm-hmm. Om du tar liksom den som startar, ja, det laget som startade mot Skövde, vilket är samma om du tar liksom, om du rankar, går in på handbollsligan och tar Alingsås, och så tar du de spelarna som ligger 1-6 och sen Hagvall liksom. Om du lägger ihop deras MEP-poäng så utgör det 80% av hela lagets MEP-poäng. Och lägger du dessutom till den sjunde spelaren som är Aron Paulsson, som jag förstått är tveksamt om han kommer spela med överhuvudtaget den här säsongen. Då är den siffran nästan uppe i 90%. Och det är ju jävligt mycket. Det är, bara för att jämföra då, så Ystad IF som ligger i andra änden av det spektrat av slutspelslagen, då är den siffran 58%.
Det är ju Emil Berggrens gamla tes det, va? Att man oftast tenderar att underskatta när andra fiolerna kommer in. Kan man vinna den delen av matchen så vinner man ofta handbollsmatchen.
Ja, så är det. Sen var det lite intressant för Sävehof då, som har gått in som någon stor favorit i det här slutspelet. De hade ju en koncentration till sin startsjua då som är 75%, så det var också så här ganska högt liksom. Men ja, så, och det är ju samma där. Det säger ju någonting, för det är ju så här, det är väl egentligen skitsamma vem som gör poängen, bara de görs. Men det är ju lite så här, om då William Andersson Moberg inte kan lira, eller om Lang inte kan lira, då är det jävligt långt ner till nästa gubbe. Det är det som blir lite grejen för Alingsås då, att de inte, om då Helge Freyman fortfarande inte kan spela, och om Fredrik Tern ska avlasta bakåt och han bara kör bröstvärmar hela tiden, så är det liksom, då blir det ju lite kämpigt för dem.
Ja, verkligen. Men han är ju mitt nya, så han kan ju gå framåt också.
Ja, det är tur det.
Ja, nej men precis, och det ju förberedelserna för Skövdes försvar, alltså att läsa sig in på sina anfallsspelare, gör ju att de kan lägga 90% av tiden på tre gubbar liksom, vilket gör det lite enklare för dem också.
Så vilka håller vi som favorit i den kvartsfinalserien nu då?
Fortfarande Alingsås.
Ja, jag tror det. Alltså. Eller, framförallt kan man ju inte vända den kappan efter att Skövde vunnit med två hemma. Liksom.
Nej.
Alltså,
alla mina tips håller än så länge. Jag bara säga det. Jag vet att det bara spelat en match i varje typ. Ja. Och två chanser. Men än så länge är jag inte ute på någon.
Nej, det är starkt det. Experten. Ja, det... ska vi säga bara några, vi behöver inte säga så himla mycket om det tycker jag egentligen, men vi kan säga några korta ord om Sävehof Guif. Vi hade ju förhoppningar om att Guif skulle plocka fram något ur sin rockärm. De har ju en tendens att chocka genom att göra någonting nytt och oväntat. Det de gjorde nytt och oväntat den här gången var ju att många i deras då startsexa som brukar vara stabil och göra mycket poäng, många där hade en ganska tuff kväll.
Undrar om det var planen?
Ja, det var en jävla drag.
Ja. Jag gissar att det inte var planen, nej. Men det spelar nästan, vad ska man säga då? Det spelar nästan ingen roll vad du har i rockärmen om Ekman, Karasic går från banan båda två med 0 på 3 och Fredrik Gustafsson går därifrån med 1 på 4. Då kan du ha jävla fina S där, men det kommer inte flyga ändå.
Nej, verkligen. Och, men jag tror inte att, alltså, Guif, även om de blev slaktade, liksom, man kan inte säga annat, men att det spelar ingen roll i match 2 eller match 3 var det faktiskt slutade i första. Och att jag tror fortfarande att det där överraskningsmomentet kan komma. Bara att de inte valde att göra det i match 1. Så att vi får se.
Verkligen.
Hoppas bara att Guif vinner nästa. Generellt, för att vi vill ha spännande matcher. Liksom.
Ja, och jag är inplanerad på Sävehof Guif på lördag, och jag misstänker att om Sävehof vinner med 12 igen nu så tror jag inte att då tror jag fyran steker den matchen.
Mm. Ja, det var ju jävligt ointressant. Ja. Jag slutade kolla den där.
Ja. Så är det ju. Handboll är ju den finaste sporten som finns när det är jämna matcher, men det är ju samtidigt också en ganska bedrövlig sport när det är ojämnt.
Mm. Samtidigt finns ju alltid det här man går och hoppas på att det kan ju faktiskt vända, även om det är osannolika.
Sverige-Polen 2011
eller någonting.
Ja, 12 tror jag kanske.
Mm. Ja, då sånt. Får man fan ha starkare sympatier för ett lag än vad jag har för vare sig Sävehof eller Guif eller Ystad eller Skövde. Alltså, ja. När det är Sverige kan man ju sitta så. Ja, fan, de kan vända 9 mål på 9 minuter. Ja, det kan gå, men ja,
ja det där är det. Ska vi bara säga någonting om... Orkar vi säga någonting inför kvalet som drar igång i veckan?
Vi kan väl åtminstone slå fast att det är Karlskrona då i egenskap av tvåa i Allsvenskan som kommer få möta Aranäs i egenskap av 13:e placerande i handbollsligan. Och sen har vi Amo emot RIK. Och sen så har vi då sist utifrån Allsvenskan Kungälv som ställs emot Önnered då som slutar 11 i handbollsligan. Där har vi de tre. Jag ställer en rak fråga till dig då, Charlie. I de här tre matchserierna, vilket av de allsvenska lagen ser du har störst potential att faktiskt ta sig upp till handbollsligan? Vi vet ju att det är svårt för de kvalande lagen att ta sig upp.
Mm. Det vore ju faktiskt ganska oseriöst för mig att svara på det eftersom jag har sett 0 minuter allsvensk handboll. Men eftersom det inte har hindrat mig förr så säger jag så här då. Att jag kan inte tillräckligt mycket om statusen på allsvenskan nu. Där är vi. Men jag har ju sett vad både framförallt Önnered och RIK vad de har presterat för handboll under säsongen. Både när de är som bäst och när de är som sämst. Och med det sagt så skulle jag bli mycket imponerad och förvånad av de allsvenska lagen om de slog ut RIK och Önnered i ett kval. Så mycket kan jag säga.
Mm. Och jag har ju sett lite av de allsvenska lagen och jag kan faktiskt hålla med dig på så sätt att jag ger störst chans till Karlskrona. Senast jag såg dem hade de lite skade/sjukbekymmer. Osäker på hur de ligger till, för att det kan såklart prägla matchserien om de gubbarna är tillbaka eller inte. Mm. Men det är den jag tror att det är troligast.
Det är också den mest givna. De kom högst upp i Allsvenskan och Aranäs kom längst ner i handbollsligan. Men jag tycker som sagt att för mig i alla fall en tydlig skiljelinje mellan Aranäs säsong och RIKs säsong. Där jag tycker att RIK har definitivt underpresterat gentemot förväntningar och gentemot spelarmaterial. Men de har ändå hållit en... För att komma 12 i handbollsligan så har de hållit en ovanligt hög nivå ändå. Det är inte så att de har blivit pissade på i princip någon match som jag kan minnas. Det finns säkert något undantag. Men det är övervägande att de är liksom lite för långa svackor i de flesta matcher. Men det är ändå så här, ja, de förlorar med några mål mot Sävehof och så förlorar de med några mål mot Ystad och så förlorar de knappt mot Kristianstad och så tappar de en klar seger mot Alingsås till kryss. Alltså det är den typen liksom, det är ändå en genomgående förhållandevis hög ska jag säga, kvalitet på spelet. Så att om inte de liksom får stora självan, vilket mycket väl kan hända, den psykologiska aspekten ska vi inte underskatta i kval liksom. Men
framförallt ska ju sägas också, RIK gjort det väldigt bra alltså sen typ februari och framåt. Alltså de fick ju stryk detta, råkar jag komma ihåg, mot Hallby med 7 mål. Det var i början av februari, men efter det, då har de typ bara gjort bra matcher. Så att de har ju också, för att vara ett lag som ligger så långt ner i tabellen, inte en så bedrövlig form.
Nej, det är lite det jag är inne på med. Du sammanfattar det lite bättre än vad jag gjorde. Så att, men, vem fan vet, det ska bli jäkligt intressant att se. Kul ska det bli.
Verkligen. Är det ni som sänder det också, eller?
Det har jag inte hört.
Simon sänder, tror jag.
Nej, det är så.
Ja, eller jag såg det någonstans på Twitter.
Det är vi som sänder.
Ja.
Fan vad ni sänder grejer. Ni sänder så pass mycket handboll så att inte ens era medarbetare känner till det längre.
Konglomeratet. Nej, men precis. Det är ju kanske att jag har annat fokus då på onsdag när de här kvalmatchen ska spelas. Kanske är lite viktiga grejer för mig då. Men
nu har vi inte ens pratat om att Sverige även den här helgen tog en OS-plats. Men
det var ju klart innan.
Ja, precis.
Sverige skulle ju möta Spanien, vilket är en tuff match naturligtvis. Och sen så skulle vi möta Argentina, vilket är en skrattmatch med all respekt. Och med all respekt, det var ingen respekt i det, men det är en skrattmatch. Och sen så skulle vi möta Senegal också, som drog sig ur, så att det blev ju klart redan innan egentligen. Och nu är det ju även officiellt svart på vitt på papper och pränt klart att vi skickar både herrarna och damerna till Tokyo.
Ja, och det är ju fantastiskt, och vi gratulerar, men inte så mycket mer, va? Alltså det är inte så mycket att analysera liksom. De var mycket, mycket bättre än Argentina och vi visste om det.
Mm. Ja, och gjorde en ganska bra match mot Spanien.
Ja, verkligen. Slarvade bort två
som herrarna mot Tyskland där. De fick upp det lite på slutet. Bunsen var het i sin comeback. Och det var det.
Ja, riktigt läcker limning på straffkast av Bunsen.
Ja, det är nice. Det
har jag inte sett många gånger.
Fortsätter vi med Vremers brorsa som avslutningslåt i den här podden?
Ja, jag hade lite dåligt samvete för att vi aldrig nämnde vad de hette nu, Vremers brorsas band. Men visst fan var det rock'n'roll, va?
Det var rock'n'roll.
Och vad hette de nu, Charlie? Fan, påminn mig om det så ska vi trycka ut dem igen, de här goa gubbarna.
Är det Stim? Får de Stim-pengar, grabbarna?
Vi pratade inte högt om det, Josef. Det är väl snarare tvärtom, att de kan stämma skiten ur oss om det kommer fram att vi spelar deras låt utan att pröjsa dem.
Please don't. Det här med sig för sig stämningen till Kristiansson som får all skit.
Ja, naturligtvis.
De heter Grand Royal.
Grand Royal, ja. Fan vad det är härligt. Är de Skövde eller är de Mullsjöbaserade? För övrigt en grej jag ska säga om...
Jönköpingsband står det faktiskt. Oh. Så du borde ju ha jävligt. Det är ju de och The Cardigans då.
Ja, och några till. Är det någonting vi har så är det ju att vi har några goa band, va? Men...
Jag gillar den här HV Blå. Den låten tycker jag är bra.
Klapp och klang heter hejaklacken där. Härligt. Men jag blev lite sur på Patrik Westberg, och här tycker jag att vi ska ha upprättelse för den fina orten Mullsjö. Den heter Mullsjö, ingenting annat. Den heter inte... Ja, han hade en betoning på det som var väldigt skev.
Hur kan man uttala Mullsjö på något annat sätt?
Mullsjö eller någonting sånt. Han är ju inte norrlänning. Mullsjö. Jo, Mullsjö. Mullsjö, ja. Mullsjö. Ja, det lät helt sjukt. Men Mullsjö, ingenting annat. Fin ort.
Ta med oss. Nu vill du höra lite rock'n'roll.
Här kommer det rock'n'roll. Tack för den här veckan.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.